Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Panda, jag försöker lära mig ditt nya efternamn. Tony Lappalainen. Mm. Nu sitter vi i mitt kök. Vilket ju är en fyrkantig cirkel för alla män på hela jordklotet att säga så. Eftersom vi sitter i min frus kök. Du förstår tanken där, va? Påminner lite om ett uttryck som du sa en gång som jag har tänkt på. Jättebra, jag tror du hittar på det själv. Att vi män, vi har hus, vi har ett hus, en bostad. Men kvinnor, våra fruar, de har ett hem. Var det ungefär så du uttryckte dig?
Ja, eller att de skapar ett hem.
Ja.
Vi skapar hus och de skapar hem.
Ja.
Förslagsvis av det huset.
Ja, det är ju bättre att de skapar i det huset som du har då skapat, att de skapar hemmet där och inte i någon annans hus. Eller är du inne på någon personlig erfarenhet du vill ta upp i podden?
Nej, okay. Men om det ska bli någon sorts gudomlig vikt i den där analysen så krävs det nästan att mannen på något sätt har skapat det huset.
Okej. Okay. För att vara vänster så är du väldigt mycket höger, tycker jag.
Nej, det är väl inte så mycket höger i det.
Nej, jag känner ju såna här från modersmjölken, vänster, vaccinerade, fackligt anslutna
individer
i mitt liv som skulle hålla med dig. De är ju liksom per definition vänster och skulle ändå hålla med dig 100%. Jag har en sån strax till höger om mig här, om du ser honom över bordet.
Ja, jag tänkte att vi skulle presentera honom. För att det finns ju ingen som har förekommit så ofta i den här podden. Både fysiskt och rent mentalt som vår gäst idag. Var det inte Beatles som hade någon femte medlem som aldrig...
Jo. För 17 år du kan. Billy Preston. Vansinnigt duktig pianist.
Så man kan säga att vår gäst är Sunspots Billy Preston. Mikael Jende, varmt välkommen.
Tack.
Jag har saknat dig.
Ja. Jag tar inte in, nu tar inte in.
Vill jag bara lämna en kommentar på grund av att vi pratar nyss om vänster och höger. Alltså på min Facebook-sida presenterar jag mig som arbetarklasskonservativ. Vilket okay. Jag tycker är en bra sammanfattning då av mina politiska ståndpunkter idag. Mm. Sen kan man utveckla det mer eller mindre, men det ligger lite i vad Gustav är inne på här och så vidare. Kanske var du inne på också.
Ja, alltså jag har ju alltid varit vänster i alla år. Men på senare tid så har jag märkt att jag glider mer mot mitten. Liksom. Jag har fortfarande kvar många vänstervärderingar, men också många av de värderingarna har börjat tappa argument på något sätt. När man inte löser integration och sådana bitar. Så att jag glider mer mot mitten och är ganska bekväm med det. Mm. Men någonstans så vurmar man ändå på vänstern.
Jo, men du är inte ensam i sammanhanget. En av Mikaels och mina stora idoler. Nu tar jag i det här då. Det är Jan Myrdal.
Mm, det stämmer.
Och han är ju vänster, men ändå inte. Du känner ju honom nästan på och bor ju rätt nära honom, allt det där. Lägg ut texter om Jan Myrdal.
Nej, jag vet inte så mycket, men han är ju kanske, ja, kanske han är, skulle jag säga, vårt lands främsta intellektuella idag. Ur alla kategorier.
Sen 80 plus?
Har, sen, ja, 90. 90 tror han har fyllt. Sen har han inte rätt i allt, men han har alltid vågat stå för sina åsikter och han är påläst. Ja, det finns väl ingen annan som med en substans kan hävda att man kan gå till en tysk tidning 1800-någonting och han kan citera den, så klart han är en gigant, och han vågar ju också vara konservativ, om det nu är konservativt att skriva som han skrev i EU-frågan för ett antal år sedan, att det är inte höger att gilla den svenska flaggan, som en del människor på vänsterkanten, inte de flesta men en del då, har nästan hävdat. Va? Jag vet när vi hade nej till EMU-kampanjen 2003, så var det en vänsterpolitiker, hon vägrade tala när vi hade en svensk flagga bakom henne.
Oj, oj, oj.
Därför att hon talade inte om den svenska flaggan. Det var ju mest vänsterfolk i nej till EMU-kampanjen i Marks kommun där jag var aktiv. Och för oss var det inga problem, men vi fick ju respektera det. Men Jan Myrdal är ju en stor tänkare, så kan man säga.
Låter nästan som när du pratade om Alexander Bard i någon podd för några månader sedan.
Vad sa jag då?
Ja, men du pratade om, så som Mikael beskriver Myrdal, så beskrev du nästan Bard också som en väldigt intelligent person som kanske inte flyr från sina åsikter utan är ganska argumentativ i det han tycker.
Ja. Och inte huvudet sanner, inte duckar för och sådär, utan blir han skjuten med, liksom Jan Myrdal, skjuten med skarp ammunition, då har han skarpare tillbaka. Det kan du vara säker på.
Ja, det här med vänster och höger är intressant. Jag blev ju då troende, eller jag kom ju med Maranata och Arne Imsen, som ju satte starkt prägel fram till sin död 1999. På Maranata, han beskrev sig själv som vänster helt klart i sociala frågor, i arbetarklassfrågor, i världsekonomin. Han kunde göra en koppling mellan familjeupplösningen i Sverige och en orättfärdig handelspolitik. Och han var ju också oerhört intelligent. Nu säger det ingenting om andlighet, i och för sig att vara intelligent. Men han fick ju inte komma till vissa sydamerikanska länder för han var för kommunistisk, och han var inte välkommen till Sovjetunionen för han var för högervriden. Så det där är ju, det har ju funnits tyvärr lite grann en tradition i Sverige att då bibeltroende kristna har varit konservativa bara politiskt. Mm. Och jag får inte riktigt det att gå ihop, att man inte kan vara emot en orättfärdig handelspolitik och emot en fri abortlagstiftning som vi har i Sverige idag. För mig löper det lite parallellt faktiskt. Och det har ju varit lite ett dilemma ibland. Nu har ju inte vi den, ja, vi har ju haft en del liberala mera då som har bara betonat miljöfrågor och handelspolitiska frågor och så vidare. Men då tonat ner det här med familjen, vikten på familjen och sånt som är konservativa. Men för mig är det ingen motsats. Det är det inte.
Jag sitter och tänker att jag tänker nog så som du tänker om Myrdal och så som du tänker om Bard, så tänker jag nog om Jänder. Att jag, det är inte mycket,
det är ett högt betyg, Mikael, ett högt
men
betyg.
Det är inte mycket skit som kommer ur din mun, utan det är liksom argumentativt och det är vettiga åsikter liksom.
Du, jag får bara ha lite parentes här. Mikael Jänder, som du då höjer till skena, kan jag fortsätta att höja till skena. Han är bland de mest bildade, lägg märke till, inte utbildade, men bland de mest bildade jag har träffat. Och nu måste jag tillbaka till Jan Myrdal igen, för att det här är ett citat av Jan Myrdal som skulle kunna tillämpas på Mikael Jändel när han fick en fråga gällande universitet i största allmänhet. Och då bara säger han till den skarpa journalisten att ja, Nej, jag har inte läst på universitet, säger Jan Myrdal. Jag har bara undervisat på universitet. Vilket också var sant. Våra två grejerna. Ja.
Det är, alltså det är generellt en knepig syn att man på något sätt likställer intelligens med att, vad man har för betyg. Liksom. För att det är ju bara en sån liten promille av det vi lär oss. Livet kommer från skolan. Det mesta kommer ju från livet.
Definitivt, definitivt.
Ja. Så att, men det finns inget värde i det i samhället på något sätt. Det är alltså tråkigt.
Får jag bara påminna dig själv om vad du sa till mig häromdagen. Du, KG, kan du lära mig lite latin? Nu citerar jag bara Mikael,
jag tror det.
Han ville lära sig lite latin. Ja, jag har nog en del böcker jag kan ta fram.
Ja, nej, men det är ingenting som jag tror att jag någonsin kommer att använda av. Men däremot så är det ju någonting som du frekvent bara liksom bajsar i mitt ansikte. Så att förr eller senare så måste jag lära mig att slå tillbaka när det gäller latin. Liksom.
Ja, jag tänker på det här med ord. Alltså, jag är mycket glad för det du säger, Tony. Det tar jag emot. Men jag är ju tillsammans med många andra än som pratar för mycket. Vi har ju de som pratar. Det var en lärare som sa till mig att om man tittar på föräldrar i en klass så är det 10% som ringer alldeles för mycket om skitsaker. Till läraren. 10% som aldrig ringer fast de skulle behöva ringa. Och ungefär 70-80% som är i mitten där. Och du har erfarenhet som lärare, Gustav, så du kan väl bekräfta eller dementera det. Men det är klart att samma sak även med pratande. 10-20% pratar för mycket. 10-20% för lite. Och de flesta är väl mitt emellan. Och det är klart, jag har tänkt mycket på det här med att tala senaste året. Därför att det är ju... Bibeln, om vi nu ska göra en andlig koppling, är ju väldigt allvarlig på vad vi säger. Det här bibelordet är jättesvårt, för varje fåfängligt ord en människa säger ska hon dömas. Det kanske inte innebär att man döms negativt, men dock, och plus alla andra bibelord, en tungan kan tända en präriebrand och så vidare och så vidare. Det här är ju något väldigt svårt, så jag har faktiskt... Nu låter jag ju andlig, vilket jag inte vill låta, för det blir så fel. Men jag har faktiskt bett till Gud att inte prata så mycket strunt. Det innebär ju inte att man ska vara tyst. Men för mig, jag pekar bara på mig själv nu, för mig har detta varit en tanke som kommit upp i mitt liv. Och snarare försöka, vilket inte alltid är lätt, att lyssna.
Jag tror att vi pratade om det förra gången du var här också.
Det kanske vi gjorde, ja.
Och då tog vi upp det här, jag tror det är från något bibelcitat, det som kommer ut från munnen finns i hjärtat eller någonting sånt.
Ja, hjärtat är fyllt av talar munnen.
Ja, precis. Ja. Det är någonting som har blivit jättenärvarande i mitt liv senaste halvåret. Så där, att jag ibland måste nästan checka mig själv, liksom, att varför säger jag så här? Är det så här egentligen känner, eller är det bara frustrationen i en viss situation som liksom tar fram det? Och många gånger är det ju den där frustrationen att man inte når fram till människor eller att man inte lyckas med det man vill lyckas med.
Mikael och jag, vi hade i våra unga år en mattelärare som var allas vän och bilhandlare trevlig och allsångsledare trevlig och allt det där du vet. Pratade lätt och ledigt och glatt och gärna. Och innehöll inget. Det var bara yta. Det var bara trevligt, men inget mer. Sen kan jag inte låta bli utan att tillägga att han ägnade sig också åt en viss sport i skogen.
Orientering.
Naturligtvis. Det är så. Jag läste idag, märkte att jag tog upp det här. Idag på morgonen, tidigt eftersom jag... håller på att börja bli gammal så vaknar tidigt. Läste jag följande om en som en god frälsningsofficer som hastigt och jäktigt skulle behövde ha växelpengar, mynt, kronor. Det här måste vara en 20 år sedan. Och så gick han förbi, om det var på centralen eller någonstans i Stockholm. En 7-Eleven eller Pressbyrån. Utanför vilken affär det då stod massa fotoautomater och diverse, ni vet. Så inne på den 7-Eleven så trodde han innan Heinz har gått in, att där har de fått höra, kan du växla den här 100 gånger om dagen? Vilket kanske också var sant. Men han går in i alla fall och så ska han växla en 20 och så säger han så här, kan jag få växla den här 20 kronor? Flickan bakom disken tittar på honom och säger, ja, bara för att det är du då. Det vill säga, hon lyfter upp honom och gör hela hans dag. Mm. Det är ord. Och hon kanske log också, vad vet jag. Men orden i fråga, hur vardagliga så bara gjorde all skillnad för den som inte längre var så stressad, inte alls nervös och kunde gå därifrån.
Det kan låta som en liten sak, men om man då har jobbat med någon sorts verksamhet där man har hanterat mycket pengar och sådär, så är man ju extremt försiktig med mynt. För det är så fruktansvärt dyrt att beställa mynt.
Okay.
Så att man, det är sällan man går med på att växla sådär.
Ja.
För att papperspengar kostar ju ingenting någonting, och de kommer ju när man handlar liksom.
Ja.
Men mynten, det är sällan man får mynt så.
Mm, mm.
Okay. Förutom när någon har skrapat det sista i plånboken och säger, ja, jag måste ändå bli av med de här mynten. Och så låtsas man som att det är därför man betalar med mynt. Så. Ofta äldre människor.
Och då kommer jag till en liknelse faktiskt som jag har tänkt denna sensommaren, hösten på en hel del. Och det är liknelsen om det borttappade myntet. Ja. Nu kommer jag inte ihåg valören där.
Men det är silverpenning, 100 silverpenningar.
Silverpenningar, jag vet inte om det är stor
eller liten. Hon tappar bort en.
Ja, men det handlar väl egentligen då hur, liknelsen handlar väl om det här om Guds rike, hur dyrbart Guds rike är för oss, om jag förstår saken rätt. Ja. Va? Och det har jag talat till mig själv också, hur, det innebär inte att man ska bli liksom, få en sjuk, vad ska jag säga, bara längta till himlen och så, men hur dyrbart är egentligen den kristna tron? Hur dyrbart är Guds rike? Hur dyrbart är Jesus för mig egentligen? Egentligen. Sen har jag naturligtvis ansvarstagande gentemot samhället, familj, släkt, arbetskamrater och så vidare. Och jag ska vara en människa i detta livet och tacksam för det. Men det har talat mycket till mig. Har jag egentligen någon riktig kärlek till Jesus och till Guds rike? Och det tycker jag ju att ju mer man funderar, ju mer kommer åtminstone jag till korta i detta. Va? Det gör det. Ja, det var bara en
kommentar. Det gör alla, utan tvekan. Kommer till korta.
Ja, annars finns det ju inte något syfte längre på något sätt. Om man hela tiden når upp till...
Nej, det är sant.
Jag tycker det är intressant också när vi pratar om vänster och höger alldeles nyss. När man är liksom verksam i en församling så märker man ju att det finns väldigt mycket människor som är höger.
Mm.
Men de uträttar ju precis det som vänstern gör när man pratar om solidaritet och bry sig om andra människor och sådär. Men sen på något sätt när de kliver utanför dörren så är det i alla fall liksom högen om t-shirt. Jag kan tycka att det är så märkligt liksom.
Men det visar att saker inte är enkelt.
Nej,
egentligen visar att det är inte, egentligen visar det bara att det är inte vad du säger utan vad du gör.
Nej, precis. Och även när du pratar om det med EU-grejen. Jag menar, de två största motståndarna till EU är ju Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Mm, mm.
Och de har ju inte många gemensamma åsikter egentligen.
Nej.
Men det betyder att den där frågan är större än vänster och höger.
Precis.
Det var, heter den moderaten som tidigare satt i EU-parlamentet, en skintorr människa. Dubbelnamn. Ah, ja.
Du menar Carl Bildts fru?
Nej. Tack inte alls. En man.
Ja,
i alla fall. Jag satte på radion och höll på att göra någonting. Måla fönster, någonting annat praktiskt. Radion skulle bara gå. Och det här är tidigt 80-tal.
Ja, så tidigt. Okej. Okay.
Och då kom jag in i ett program som handlar om Kuba.
Mm.
Och då är det två individer. Kvinnan i fråga och mannen i fråga har varit på Kuba och Sveriges Radio för att göra ett reportage, för att studera, för att göra vad det kan vara. Så gör de ett rådprogram efter det och går igenom. Och kvinnan, hon är så extremt negativ till det hon har sett och det hon har upplevt. Och han är rätt positiv. Ja, men det här, och jag blev väldigt imponerad när jag fick se att, och det här trots USA:s sanktioner och trots och jag bara hörde på medan jag höll på med det andra. Och sen var på helt slut. Och då var det Gudrun Schyman. Det var den ena. Hon var bara riksdagsman på den tiden. Riksdagskvinna. För Vänsterpartiet kommunisterna rimligen på den tiden. Och då Moderaten där, han var Moderata ungdomsförbundet någonting. Och irriterad på att jag inte kommer ihåg hans namn. Det var han som var positiv och hon var negativ. Visst är det märkligt?
Ja, det är faktiskt märkligt. Det håller jag med om.
Fast det är inte så märkligt egentligen. Alltså för att vänstern är ju jättekluven kring Kuba och liksom den politiska rörelsen som finns där. Jag var ju med i Svensk-Kubanska föreningen i många år.
Okej.
Och där var man ju spetälska för vissa i partiet och för andra så var man ju nästan som ett helgon liksom. Vi gjorde hungerstrejker och sådär för fängslade kubaner i USA. Och,
de är fem.
Precis. Så det finns verkligen två läger och det visar man ju sen också när vägval vänster kommer och man ska splittra partiet liksom och så här. Och det har ju alltid funnits någon sorts splittringsidé i vänsterrörelsen liksom att
ända sedan Zeta Höglund, alltså ända sedan 1900-talet,
ända sedan ryska revolutionen
liksom. Ja, det är ungefär Zeta. Det är faktiskt
så att det är klart att.
Men var du med i Vänsterpartiet då?
Okej. Precis. Med hela 90-talet och början av 2000-talet, du var ju till och med ordförande Ung Vänster i Oxelösund ett tag.
Oj då. Det var inte roligt. Oxelösund är ju riktig arbetarort. Ja, dessutom.
Ja. Det är så tråkigt att Socialdemokraterna inte var så mycket för arbetare och sådär.
Nej.
Man ville ju bara in en massa konstiga hamnavtal där och göra blå motorväg och brydde sig inte någonting om att man skulle följa LAS eller någonting sånt där.
Han bor inte alls i Jönköping, en av Svensk-Kubanskas främsta ledare för mig. Jag tror det, han är av judisk bakgrund från Österrike. Som är,
du känner så knepiga människor.
Ordförande, eller en av högsta ledaren, Svensk-Kubanska.
Ja, vi gjorde en hungerstrejk 2003 tror jag. Då hungerstrejkade vi i 30 dagar utanför Solidaritetens hus i Stockholm på Söder. Ja,
det var häftigt.
Det var första gången det gjordes och sen gjorde man det där i några x antal år och sådär.
Med något resultat?
Inte politiskt resultat, men att vi var inbjudna av kubanska ambassaden och åka till Kuba. Och vi var 3 veckor på Kuba och reste runt där och fick se hur man utbildade och så vidare. Häftigt. Så att, det var en häftig upplevelse, men några politiska, direkta politiska resultat blev det ju aldrig. Mer än att vi uppmärksammade frågan, vilket var målet från början.
Vilket ju är en del av demokratin att göra, uppmärksamma saker och
ting. Ja, även alltså med sådana medel som att hungerstrejka. Det drabbar ju ingen annan än den som hungerstrejkar. Minns du Folke Pudas, Mikael?
Ja, han som låg i en låda på Sergels torg.
Ja.
Det kommer jag ihåg. Det var väl någon, var det inte att hans trafiktillstånd hade slagits in för en taxi?
Ja, han var från Haparanda någonstans. Och
han höll på samtidigt ungefär som Marias enmansorkester.
Jajamän.
Som jag var med en gång och såg när hon skulle köra över, vad heter det, de här som dansade med orangea kläder, hinduerna där.
Ja, buddhister.
Ja, de här dansade.
Eller ja.
Hon blev så här, nu ska jag köra över det sånt. Kommer du ihåg Maria Simons orkester? Du gör inte det.
Hon satt på Sergels torg i 30 år.
Var hon satt med orgeln?
Ja, precis.
Hon sjöng mycket säsong, ja.
Oh ja. Hon var ju faktiskt till slut mycket väl sedd av allt och alla. Folke Pudas, han låg jämte henne där i sin låda och protesterade på sitt stilla och fullständigt meningslösa sätt. Men jag tror han vann. För att det här blev en grej som gjorde att en liten lagändring ändrade hela hans näringsverksamhet uppe i Lappmarken någonstans. Något hände i alla fall.
Nej, det är klart, man ska ju inte säga att sånt kan vara meningslöst. Jag menar, jag kommer ihåg 1981. Det är sånt ljugen 81, ja, på våren när Bobby Sand stod. Det minns jag mycket väl.
Ja.
När tanterna i de katolska kvarteren Falls Road gick ut och slog på soptunnelocken. Och han hade ju dessutom en kort tid innan, vilket intressant, blivit vald till Member of Parliament. Med stor majoritet.
Bobby Sands.
Bobby Sands, han blev vald till Member of Parliament för Sinn Féin. En kort tid innan han dog.
Ja, han,
det gjorde ju ännu känslor. Det var han svälte, som styrde då för mig.
Han svälte igen sig.
Tillsammans med ett antal andra, men han var den första som, ja, som dog där.
Då ska du få en följdfråga. Vilken sång skrevs till detta? Och av vilket band?
Jag skulle tro att det är YouTube förstås, men jag är inte säker.
Du har rätt så långt.
Men sången kan jag inte. Jag vet bara vad han skrev i en dikt strax när han dog. Att the reverence will be the latter of our children.
Ja.
Alltså hämnden vill bli ledet, skrattet, ja, från våra barn. Men jag vet inte vad sångens titel.
Ja, det heter Sunday Bloody Sunday.
Ja.
YouTube. Det är YouTube. Inte YouTube. YouTube är en mycket tidig sång. Och naturligtvis en de alltid sjunger.
Och en av de mest kända YouTube-låtarna, ja, också.
Och det är inte alltså...
Men den backstoryn kommer jag aldrig från.
Nej. Man får träffa Mikael och mig för att få lite sån backstory.
Ja, jag ska hälsa Bono där nästa gång jag träffar honom.
Du, det är bara för att du är så vresig och dum till Tino. Alltså jag kan inte prata Tony, menar jag. Bono. Vad heter han egentligen?
Ja.
Bono är latin. Så det betyder bara på ett gott sätt, bra, på ett bra sätt. Duktig. Han sjunger på ett bra sätt, så ska man kunna säga. Nej, heter Paul Hewson. Det är ju inget viktigt, men nu råkar det vara så.
Och då är för att följa vad var hans morfar, yrke. Kan inte du det, Gustav? Du brukar kunna sånt.
Nej, det kan jag inte. Det är alltid roligt med såna här fullständiga limsparenteser. Som kommer av någonting helt annat.
En annan parentes är, ja, att varje gång som Mikael är här,
ja,
så knäpper du upp en knapp extra på skjortan.
Ja, men han har ju 18 knappar
uppknäppta. Jo, naturligtvis. Men det, du försöker ju vara blygsamt opportunistisk.
Jo, kan hända. Han har ju 24 hårstrån, jag har ju bara 12. Det kan vara sånt också som ligger bakom.
Ja, men berätta då, Mikael, vad har hänt sen vi sist träffades? För det är ju nästan, ja, när var det? Var det förra sommaren?
Måste nog varit, ja, det stämmer. Ja, vad som har hänt är väl att jag har kommit in i en ny yrkesbransch. Ja, efter att ha jobbat i nästan 30 år i industrin, i skilda branscher, så, och kört tidningar i, visst nu över 20 år, men det gör jag fortfarande. Det innan så har jag börjat jobba som personlig assistent. Sen ett år tillbaka, vilket har varit väldigt intressant.
Med en svårt handikappad?
Ja, med en handikappad, ja. Inte förståndshandikappad, utan funktionshindrad man då. Och det har varit, jag ringde min son först och frågade om, för jag fick frågan. Och då tyckte min son att jag skulle pröva. Och det har gått, tror jag, bra. Han har varit nöjd och jag har varit nöjd. Och det har ju varit, det är ju inget... fysiskt, nu kan man inte säga för mycket, men det är inget fysiskt tungt jobb på det sättet som att stå vid en maskin. Det är det ju inte. Men det har gått bra, tycker jag. Och det har varit en väldigt spännande erfarenhet att få uppleva detta. Nu när jag inte är jätteung längre. Så kan man säga.
Ja.
Så det gör jag nu på 80%. Jag är personlig assistent. Det är långa dagar, det är 14 timmars pass. Men det är inte så många dagar i månaden. Och sen kör jag tidningar på ungefär 50-60%.
Du, nu är du egentligen inne på minerad mark, fast du inte tänker på det. LSS,
mm,
lagen om särskilt stöd för särskilt utsatta, vad nu kan heta. LSS, den lagen. En produkt av Folkpartiet på den tiden, de hette Folkpartiet. Mm. Första halvan av 90-talet och fortfarande ett sånt där stridbart ämne för just liberalerna.
Mm.
De kan tänkas kämpa med näbbar och klor för att ha kvar denna LSS-lag. Det minerade i sammanhanget har dykt upp sista veckorna. Nu är jag ju inte av den ullen att jag vill datummärka vår podd, men Jag måste ju kommentera en del som händer. Då man har upptäckt och skrivit om och mycket offentligt tagit upp felaktigheter inom LSS. Mm. Hur huvudsakligen muslimer, nu dyker de upp naturligtvis, har varit anställda av Göteborgs kommun, av Härryda kommun, av Solna och så vidare, överallt. En jättestor mängd, alltså oproportionerligt stor mängd muslimer just. Inte sydeuropeer, inte, utan de har faktiskt pekat på det som ett muslimskt dilemma. Till någon som då behöver stöd. Mm. Den som behöver stöd kan då vara importerad. Mm. Det är sådana ord man använder. Det är sådana uttryck man använder. Från Syrien, från östra Turkiet, från vad vet jag. För en som då har permanent uppehållstillstånd i Sverige importeras denne som påstås vara sjuk och som då är sjuk, bevisligen sjuk. Alla varianter finns. Det här handlar om, jag kommer inte ihåg mängden miljarder, men jag kommer ihåg ungefär proportionen. 40% av dessa miljarder som betalas ut i LSS-stöd går till denna felaktiga verksamhet. Alltså inte det att någon stackare ifrån Syrien som sitter och står och inte kan göra någonting får stöd. Det är helt korrekt. Men lurendrejeriet bakom. Och när man då börjar titta på det, och då har man gått den nya vägen via Facebook. Mm. Men den där, han sitter ju rullt där. Han springer där och spelar volleyboll. Sådana saker. Mm. Och det har blivit, vore det val, så skulle man valfråga.
Det är ju egentligen det här gamla då. Jag och du också, Gustav, och definitivt du, Tony, är ju för det här starka välfärdssamhället. Naturligtvis att det inte ska vara plånboken som avgör om man får sjukvård eller man får en bra skolutbildning. Men det är klart, det är alltid dilemmat med fördelar att det kan missbrukas. Så är det ju, och därför krävs ju, precis som det krävs polis och ett rättsväsen i denna tidsålder, innan Guds rike kommer i full kraft, precis som det krävs ett försvar, arméer, dessvärre i denna tidsålder, så krävs det också kontroll. Och då kommer vi ner till att det finns girighet hos människor. Människans ondska helt enkelt bottnar det. Inte de flesta, sen är ju frågan om de flesta människor sköter sig på grund av moral eller sköter sig av fruktan för att straffas. Det kan man ju diskutera länge. Men det är klart att det bottnar detta. Och sen det här som du tar upp här, här möter vi ju naturligtvis folk från andra kulturer som, och vi har ett väldigt, väldigt bra välfärdssamhälle i Sverige. Och det är klart att det är precis som allemansrätten. Om jag nu säger rätt, jag tror det, så är det inte en lag. Det är bara en sedvanerätt. Ja. Vilket gör att den skulle kunna, om den överklagades till EU, juridiska institutioner där, tas bort. Men vi i Sverige har ju vant oss vid den, både markägare och vi som bor här, att hantera den på ett sätt så det fungerar. Det har ju visat sig lite problem med framförallt sådana som har turist, ja, tar hit mängder med turister och utnyttjar allemansrätten. Det är ju samma problem där, va? Hur man ska göra. Men i grund och botten så naturligtvis så handlar det om hur urdana vi människor är.
Jag är helt med på vad ni säger. Problemet när man inför sån här kontroll är att man bara har det som en rubrik, och sen så utför man inte den här kontrollen. Titta på Försäkringskassan. Där tror man inte längre på de läkarintyg man får in, utan man använder sina egna läkare som säger det man vill att de ska säga. Vi har ju ett jätteaktuellt fall i Lövsta kyrkan när det gäller det här. Så att där man liksom säger till sjuka människor att du inte är sjuk, ut och arbeta med det. Och det har ju även handlat om cancerpatienter och så här. Så att jag tycker kontrollen är jättebra att ha, men då måste man genomföra kontrollen och inte använda det som någon sorts algoritm som ska sköta sig av sig själv. För någonstans måste man komma ihåg att det är människor vi pratar om.
Jag håller med dig fullständigt, jag håller med dig helt och hållet.
Så att, och här kan jag tycka att Liberalerna gör en bra grej. För att det är de som har instiftat den här LSS-lagstiftningen. De inser att den funkar inte som den ska. Mm. Och det är väl inte det konstigare än att saker och ting händer under en 10-15 års period och man måste revidera grejer.
Mm. 25 faktiskt, 25 år.
Ja, kanske till och med så mycket. Mm. Och då är det väl jättesmart att man utreder vart fusket finns och att man försöker få bort det på något vettigt sätt. Men då måste man också låta den här kontrollinstansen fungera som
ska. Jag håller med det fullständigt när det gäller det här med sjukskrivningar. Jag var med i sjukvårdspartiet i Västra Götaland en period och det är klart vi tog ju ofta mycket upp det här med att Försäkringskassan hur som helst utan att möta patienter, deras läkare kan fatta beslut, vilket ju är en vansinnighet naturligtvis, det är aldrig det handlar om. Men det är likadant med A-kassan som visserligen än så länge något man måste gå med i, vilket de flesta gör, men det handlar ju också om att ha ett kontrollsystem och kanske lite ibland tänker jag se på individen. Säg en finsk kvinna som är 60-årsåldern och mister sitt jobb efter 35 år på en textilindustri nere i Sjuhäradsbygden. Man kan inte sätta samma krav på henne och flytta till en annan del av Sverige som du kan sätta på en 22-23-åring singelperson. Tycker jag. Och det tror jag de flesta skulle tycka också.
Mm.
Så att det där handlar ju om sans och vett och att det sker på ett korrekt sätt. Och naturligtvis inte missbrukas från någon sida.
Mm.
Det var ju tämligen överens om.
Men där är ju socialtjänstlagstiftningen ett ypperligt bra exempel. För den ger utrymme att, det är inte svart på vitt. Alltså det finns utrymme att ha åsikter och sen kan man ta sina beslut baserat på det. Jag tror inte att det, sen händer det naturligtvis att det där också utnyttjas åt andra hållet. Ja, om man har korrupta människor som sitter och ska ta beslut.
Mm.
Att de inte behöver liksom, det finns ingen kontrollinstans för dem på något sätt. Utan lagstiftningen ger så mycket luftrum så att man kan ta vilka beslut man vill. Men har man då rätt personer på rätt plats som måste vara det man strävar efter. Så då drar man nytta av en sån lagstiftning, det är jag helt säker på.
Mm.
För det måste finnas anpassningsmöjligheter.
Ja,
som det är i den situationen som du pratar om, att man blir arbetslös när man är 60, var på samma ställe. Det är ju inte många det är ju ingen som söker 60-åringar på platsannonserna, så är det.
Precis.
Så att då kan ju, livet kan ju raseras. Mm. Om man då helt plötsligt blir utan ersättning och sådär. Mm. Och ändå jobbat i 35 år och sådär.
Vi har i Sverige en liten lustig sak. Sedan 70-talet. Vad hette han som ambassadör i Paris? Den där stridbare sossen.
Du menar Harald Edelstam?
Nej.
Han var ju
i Chile. Glöm bort namn. Han levererade så som
Carl Lidbom. Ja,
det är bra att du säger. Yes. Så som minister utan portfölj, alltså han var ju bara minister utan departement. Det som sen kom att kallas för ramlagstiftning. Och det är den som du pratar om här, Tony. Alltså en liten svajare tolkning av. Det är jättebra egentligen. Det är ju lite rättsosäkert kan man tycka ibland och det finns säkert sådana exempel. Men det är då att man på tjänstemannanivå kan döma eller åtminstone bedöma åt något håll.
Ja, just det.
Så att din 60-åriga textiltant som är arbetslös i Sjuhäradsbygden kan då ses illa av någon nitisk tjänsteman på Försäkringskassan i Hårred i Marks kommun, eller klappas lite på axeln och säga det här ska nog gå bra. Vi får se. Snart är pension. Sådana saker.
Ja, visst.
Så ramlagstiftningen där, den är ju svajig, men den är nästan gjord för att vara svajig.
Jag visste inte att det var han som faktiskt kom.
Ja, han ligger bakom jättemycket av ramlagstiftningen.
Okay.
Som fenomen alltså. Mm. Carl Lidbom, att jag kommer inte ihåg ett
eller annat. Men han kallar Kalle Batong eller
något sånt. Jojamän.
Han var väl i polisen också på något sätt. Ja. Något sådant.
Vad hette han vänsterledaren innan Schyman?
Lars Werner.
Lars Werner.
Ja, men innan Lars Werner.
C.H. Hermansson.
C.H. Hermansson, ja, precis.
Innan C.H. Hermansson. Vad hette han? Bor ju här utanför. Ja.
Nej, men det var det inte någon Karl också däremellan någonstans?
Nej.
Nej, det var C.A. Hermansson.
Och sen Lars Werner och sen...
Det var han som var på Norrland, men jag kommer ihåg. Han gick ju till APK sen.
Jaha. Oj, vad hade jag... Jag blir påmind om min egen minnesförlust här när jag tappar namn. Jag vet inte, men på mig själv alltså egentligen. Men det ska man kanske inte göra.
Nej, det finns så många andra som retar sig på det.
Om du visste vad rätt du har, Tony. Men det finns rätt många som inte retar sig på mig. Då är det i allmänhet afghaner. Du sitter i ett väldigt afghaninspirerat hus, det gör du verkligen. Nu är jag tillbaka till
John Myhren. Men huset är väl inte inspirerat?
Ja, även det är inspirerat av Afghanistan. På något sätt, jag vet inte hur riktigt. Tillbaka till John Myhren, som jag då fick tag på. Det var väl 8:e upplagan av Resa i Afghanistan. Som han gör med sin dåvarande fru Gun Kessle 1959. Mm. Kan du fatta? Och sen nu i förordet så skriver han ju att det är inte mycket som har ändrat, men lite grann har ändrats, som han då lägger till. Han skriver alltså en klassiker om Afghanistan. Och det här upplaga nummer 6, 7, 8 kommer ju förmodligen efter 2015 när alla afghaner kom hit. Visst är det märkligt?
Det säger en hel del, ja. Tycker jag.
Då lär han hyggligt praktiskt lagd och mycket teoretiskt lagd. Så lär han i sin Renault R4 som de åker med genom Turkiet, Iran och vidare till Afghanistan. Kunna byta däck på 5 minuter. Eller om det är till och med en Citroën de åker i, det vore ju nästan ännu bättre. En CV2. Det är någon fransk bil och så fungerar inte växellådan. Det är för att det har varit läckage. Det har droppat ur den värdefulla oljan och så åker de då mellan två öknar någonstans. Då sitter han och stoppar i uppifrån, ifrån bilen, ner in vid växelspaken sitter. Banan. För det finns. Och lyckas åka till närmsta, som då kanske är 25 mil därifrån, bilverkstad, får den omplåstrad på något sätt. Trycker i bananer.
Man kan ju någonstans tänka sig in i den som tar emot den här bilen och hittar bananer i växellådan.
Nej, det finns bara ett svar på det. Ja, inshallah.
Ja, han är ju, för att gå tillbaka, han är ju fascinerad. Han skriver en bok som heter Indien väntar för ett antal år sedan, ja. Som ungefär samma klass då, eller rätt många år sedan. Sen skrev han uppföljning nyligen då, bara för ett par, tre år sedan, om framförallt bonderevolutionen och naxaliterna. Som idag finns på ungefär 20% av Indiens territorium, har de verksamhet.
Oj då.
Och områden de kontrollerar. Och då bär han, alltså han besöker Indien för inte så många år sedan, och då bär de ut honom i djungeln.
Oj.
Så han får träffa naxaliternas ledare och ge dem råd.
Oj, oj, oj.
Det tycker jag är fantastiskt.
Från lilla Sverige.
Det var mycket Myrdal idag. Det är ju inte mycket att skämmas över.
Definitivt inte, definitivt. Nej. Inte.
Det finns inte något som heter Myrdals...
Priset?
Ja, eller föreningen, eller stiftelsen.
Jo.
Ja, Myrdalföreningen heter den. Ja, det är de som ger ut Leninpriset och Robespierre-priset. Och då har jag hört saker, nästan ingen vet vem Robespierre är i Sverige.
Jo, franska revolution.
Ja, vad hade han för yrke då, Robespierre?
Jo, det vet jag inte, frisör, jag har ingen aning.
Nej, han var jurist.
Ja, det är klart.
Och väldigt radikal.
Ja.
Och när det var en teaterföreställning för några år sedan på Göteborgs stadsteater om Robespierre, vem skriver då om Robespierre-programmet? Jo.
Jan Myrdal.
Jan Myrdal.
Du får förklara Leninpriset för att du bor i de krokarna.
Jag vet inte så mycket annat än att det ges ut till kulturpersonligheter då.
Det är en bra hacka.
Det är rätt mycket pengar, och det är den här Lasse Diding från Varberg som då visserligen har ärvt mycket pengar från sin far, men också förmerat pengarna genom hotellverksamhet framförallt.
Fastighetsmiljardär.
Och rom-import och cigarrimport och så vidare. Det skulle vara något helt på att gå och röka cigarr och dricka rom där då i hans hotell.
Vänsterpartist?
Ja, han är oberoende socialist, men han är väldigt röd. Det var han som ville bygga en Lenin, eller sätta på en Leninstaty i Brunnsparken där i Varberg. Men det fick han inte. Däremot har han ett Leninbad som ser ut som en badtyden som fanns i Moskva i något tillfälle i källaren. Men han delar ut detta priset. Och Robespierre-priset är lite andra, lite lägre då. Jag läste igår faktiskt en gammal artikel om, av, vad heter han? Mikael Wiehe, min namn, som fick Leninpriset 2015. Så läste
det är klart.
Där han skriver om detta då. Vikten av, och det handlar om IS då som aktuella, ISIS som aktuella då 2015. Vikten av kulturarbetare som står upp då mot fascism och sådana saker.
Vad spännande att vi på något sätt sluter cirkeln med rom och cigarrer och är tillbaka på Kuba på något sätt.
Fantastiskt.
Då är vi verkligen tillbaka på Kuba.
Du, Mikael Jendel, är alltid trevligt att ha dig på plats. Du ska få avsluta med några välutvalda ord. Och det är jätteskönt att vi slipper lyssna på KG.
Ja, vad jag, man kan ju välja att prata om många saker då. Men jag kan väl säga det att bland det viktigaste för mig idag det är och det låter ju återigen andligt och jag vill inte vara andlig på ett klischéartat sätt. Men det är att ta tid och söka Gud. Och jag har ju alltid brottats med ett väldigt dåligt självförtroende och mycket självfördömelse. Och det kan många orsaker till det. Men jag upplever ju att ju mer tid jag tar med Gud, ju mer självfördömelse känner jag. Vilket då, och det här låter väldigt fromt, men det är faktiskt en gedigen erfarenhet. Vilket ju då tvingar mig, driver mig att ännu mera gripa tag i Guds nåd som uppenbaras Jesus Kristus. Och då tänker jag på Bo Gertz klassiska bok Stengrunden som jag läste om för inte så länge sedan. Där han visar att visserligen på något sätt blir vi en ny människa. Det är sant, vi blir födda på nytt. Men vi kommer alltid i detta livet ha ett hjärta som inte riktigt vill gå Guds vägar parallellt. Och det är en svår sak som kyrkan diskuterat länge. Men jag tror det, och jag tror också att det har lite att göra med hur närmare man kommer Gud, om man kommer närmare Gud. Verkligen gör det, då kommer man inte känna sig så väldigt väl emots om det inte vore för Jesus. Och det är lite grann också en uppdrag granskning nu som handlar om Knutby här i höst. Där alltså psykopater fick styra, psykopater som absolut inte var nära Gud. Men som ansåg sig vara väldigt nära Gud och därför så kunde göra det de gjorde, tror jag.